Ni lyssnar på quizet
med Anna och Tom, podd nummer 2.
Idag ska vi prata om
mat, såklart.
Och quizet, det består av 20 frågor. Funkar som ett vanligt quiz.
Ni får svaren i slutet.
Och frågorna i början.
Smart, Tom. Riktigt smart. Och tanken är ju att man ska kunna göra quizet ensam. Eller tillsammans med sina kompisar kanske. Och att man helt enkelt gör frågorna under tidens gång. Och sen ger vi er svaren. Och förhoppningsvis lär ni er någonting på vägen. För quiz är ju kul.
Jättekul. Det låter ju väldigt enkelt när vi lägger upp det då. Men det är väldigt enkelt.
Det är enkelt.
Frågorna är däremot kanske inte jätteenkla. Men det kommer vara olika svårigheter.
Det varierar.
Precis.
Vi vill ju helst inte att ni ska ha alla rätt.
Nej. Och det tror jag inte ni vill heller.
Nej.
Innerst inne om ni tänker efter.
Och vi tar inget ansvar för om ni googlar eller inte. Men er själ kommer dö.
Så vi kör igång. Fråga nummer 1 går vi på direkt.
Jag vet ju, Tom, att du gillar att laga mat.
Det gör jag. Det gör jag absolut. Men första frågan däremot kanske inte handlar om riktigt den typen av mat jag gillar.
Lite mer den typen av mat jag gillar, tror jag.
Mm. Men så här är det. Att den genomsnittliga amerikanen äter 1500 peanut butter and jam sandwich innan de fyllt 18 år. I en peanut butter and jam sandwich används en speciell sorts sylt ofta. Man kan ha vilken sylt man vill, men i USA använder man oftast en speciell sylt. Denna sylt är den mest sålda sorten i USA. Men huvudråvaran använder vi i Europa vanligen till något helt annat än att sylta. Men vad är det för sylt jag söker?
Mm. Så alltså den vanligaste sylten i USA?
Den mest sålda sylten i USA.
Fråga nummer 1 alltså. Det här med peanut butter jam sandwiches är ju inte så vanligt i Sverige, känns det som.
Nej, det är det inte. Men det är rätt gott alltså.
Framförallt peanut butter.
Och sylt. Sylt bra, peanut butter bra.
Vitt bröd bra.
Bra.
What's not like? Som Joey hade sagt. Men det är lite spännande det här med mat. Och en av de roligaste sakerna är ju faktiskt att det skiljer sig så mycket åt runt om i världen. Det är också väldigt spännande när man är ute och reser och testa den lokala maten. Jag har ju läst på lite om det här med nationalrätter till det här quizet.
Mm-hmm.
Och i Sverige så anses ju köttbullarna vara vår nationalrätt, inte helt överraskande. I Danmark så är det då tydligen frikadeller, så det ligger ju också ganska nära. Och i Finland är det något som heter, nu får ni ursäkta mitt uttal tror jag, poronkaristys, vilket typ renskav.
Ja, jag tror det var såna här finska kareliska piroger hade jag sett på.
Nej, inte enligt mina källor. Men jag undrar vilken som anses vara Belgiens nationalrätt. Fråga nummer 2. Och det är ju en rätt som ganska många svenskar tror jag äter och uppskattar. Jag beställer den ganska ofta när jag är ute och äter. Vilken är alltså Belgiens nationalrätt?
Det var fråga 2.
Yes.
På fråga 3 så ska vi gå lite mer historiskt. Och där söker jag ett historiskt yrke. Ett väldigt hårt yrke som nog tillhör det förgångna. Det är en sumprunkare.
Mm. Det är ju väldigt spännande ord tycker jag, som jag inte har hört förut.
En sumprunkares arbete var av yttersta vikt för att hålla vissa råvaror färska. Men vad var det egentligen en sumprunkare gjorde för något?
När i tiden är vi nu ungefär?
Fram till, jag skulle gissa, tidigt 1900-tal.
Okej.
Okay. Väldigt vanligt, bland annat i han Per Anders Fogelströms böckerna.
Mm. Mina drömmars stad, etc.
Precis. Mm. Där förekommer människor med detta yrke.
Fråga nummer 3 alltså. Vad gör en sumprunkare? Eller vad gjorde en sumprunkare? Du och jag tar mig ju ganska olika i våran avancemangnivå, eller vad man ska säga, på matlagning, tror jag. Du är ju betydligt mer avancerad än vad jag är, vet jag. Och är man en riktigt avancerad kock så kanske man har den här prylen hemma som jag eftersöker nu. Namnet kommer från i vakuum, eftersom det är precis så man gör, alltså man tillagar. Man tillagar maten i en vakuumpåse som läggs i ett vattenbad. Och sen håller det här vattenbadet en exakt temperatur. Och det tar lite tid, men maten blir väldigt saftig. Då undrar jag vad den här prylen heter på fråga nummer 4. Inte helt oväntat kanske så var det en fransos som kom på den. Och som då tydligen tyckte att foie gras var en rätt som var perfekt att tillaga den här prylen. Det behöll sin form och sin struktur väldigt bra.
Mm. Det här redskapet använde jag senast på nyårsafton.
Ja, det var vi alla väldigt tacksamma för. Men jag hade ingen aning om vad det var.
Ja, och när vi ändå är på det här lite svårare gastronomiska spåret så tänkte jag ta en fråga om den gastronomiska akademin. Den grundades 1958 av Tore Wretman, Fritjof Nilsson Piraten och en person till. Denna excentriske musikvetare var en välkänd lundensisk profil. Gjorde sig känd för allmänheten genom tv-programmet Musikfrågan Kontrapunkt, där han syntes i specialsydda kostymer och färgglada slipsar. Vad hette denne man?
Ja, vi har i ett par år tyckt att Sverige saknar en sådan akademi, därför att Frankrike har ju, som du kanske vet, 4 sådana sammanslutningar.
Fråga nummer 5 alltså. Den tredje grundaren av Gastronomiska akademin.
Robert Gustafsson har gjort någon karikatyr på honom bland annat.
När vi är inne på det här med musik då, så tycker vi att det är dags för en liten musikfråga. Ni ska få lyssna noga. Och så kommer ni få höra en cover på en känd låt med viss matkoppling. Och vår fråga är, vad heter låten och vad heter originalartisten? Man får 1/2 poäng för låt och 1/2 poäng för artist. And you wonder, I wonder how, I wonder where. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Och det här är alltså en europeisk grupp. Och jag kan nog lova att det här är deras mest kända låt. Så vad heter låten och artisten?
90-talsklassiker kan man säga.
Den är bra.
Mm.
Viss matkoppling i titeln. När man äter god mat så behöver man ju också komplettera det med ett gott vin ofta. Det finns ju många som kan väldigt mycket om vin. Men vad heter läran om vin egentligen? Med ett annat ord. Alltså man studerar vin, vad studerar man för någonting? Det undrar jag på fråga nummer 7. Vad heter läran om vin?
Det är inte ofta man tänker på det.
Nej, det är det inte. Jag undrar om man kan plugga det på typ universitetet.
Jag sökte faktiskt in till någon kurs i det här på Malmö högskola en gång i tiden, för jag ville ha någon lätt termin.
Får man prova vin då under tiden, tror du?
Ja, det var faktiskt rätt praktiskt. Men av någon anledning, jag vet inte om det var att det inte var tillräckligt många som hade sökt, eller vilket jag inte förstår, för det var ju softast man kunde göra. Men den kursen ställdes in, tyvärr. Så jag fick aldrig gå den.
Annars hade du varit en mästare på det här ämnet.
Ja, och det där var fråga nummer 7. Nu går vi över till fråga nummer 8. Vin vill man ju gärna ha till maten, om man är lagd åt det hållet.
Som vi många av oss är.
Men något man däremot inte vill få in på krogen, det är en Molotov cocktail. Dessa användes dock flitigt under finska vinterkriget. Då är vi alltså 1939 till 1940. Men vem var denne Molotov?
Använder man inte sådana fortfarande vid upplopp och sånt?
Jo, det är ju rätt händigt medel för gerillastyrkor, kan man säga.
Mm. Väldigt vanligt. Det finns ju trevligare cocktails än Molotov-cocktails.
Ja. Det var rätt vanligt när man kollar så gamla maffiafilmer och sånt. Kastar de in det i någon The Butcher Shop.
Men fråga nummer 8 alltså. Vem har liksom den här cocktailen uppkallats efter.
Ja, eller vad hans titel eller yrke så ja. Räcker.
Vi tycker ju alla det här med att äta och mat är ganska trevligt. Men det är ju många också som ständigt inte äter eller som äter väldigt speciella grejer. Det är alltid någon diet som trendar. Just nu kanske det är 5-2. Men för några år sedan så var ju det här med GI the shit. GI står för glykemiskt index. Och det gäller att äta mat med så lågt GI som möjligt. På frågan 19 undrar jag då vilket av följande som har högst glykemiskt index. Alltså vilket att man absolut inte får äta enligt den här GI-dieten. Är det alternativ 1, special K? Alternativ 2, digestive kex? Eller alternativ 3, jasminris? Är det alltså 1, special K, 2, digestive kex eller 3, jasminris? Vilket av de här har högst GI? Fråga nummer 9.
Det här var inte mitt kärnämne, känner jag.
Nej, personligen så är jag, har jag alldeles för dålig självdisciplin för att kunna följa någon diet. Så att sånt handlar inte för mig.
Jag gillar ju sådana här när man får äta mycket kött, tyvärr. Det ska man ju inte, får man inte säga nu. För att
det är det är LCHF?
LCHF är bra.
Mm.
Kött är gott.
Men då kommer alla som har sett Cowspiracy kommer att gå loco.
Ja, absolut. Jag ska väl försöka skära ner på det där köttet egentligen. Mm. Men. Nummer 10 går vi in på det direkt. Och det är en maträtt jag söker här. Och jag letar efter en väldigt exklusiv maträtt som har månghundraåriga traditioner i det kinesiska och sydostasiatiska köket. Och idag är den väldigt, väldigt dyr och exklusiv. Den här delikatessen hårdnar till en gummiliknande konsistens och upplöst i vatten blir den något geléaktig. Namnet till trots så innehåller den här maträtten inga grenar. Vad är det för en maträtt?
Fråga nummer 10 alltså. Vilken är den här märkliga maträtten som Tom beskrev? När jag var i Kina i somras så försökte de få mig att äta ruttna ägg. Där drog jag min gräns.
Det kan man ju göra hemma, känns det som.
Ruttna ägg.
Ja, det är bara att låta dem ligga i kylen ett tag.
Mm, men de var svarta. Mm. Jag åt av ormen, men jag åt inte av de ruttna äggen.
Käkar de inte ormägg också när det är liksom en liten orm i? Så.
Säkert. Jag är väldigt glad över att de inte serverade den. Apropå konstig asiatisk mat, eller vi tycker den är konstig, de tycker inte att den är konstig, så är det ju ganska viktigt att allting sköts ordentligt när det kommer till mat, så att ingen blir sjuk. Och då undrar jag på fråga nummer 11, vad heter myndigheten i Sverige som ansvarar för att maten som vi äter är säker? På fråga nummer 11, vilken myndighet ansvarar alltså för att maten vi äter är säker? Ansvarar även för dricksvattnet, att det är säkert. Så man borde haft en sån myndighet i Flint, eller vart det nu är, Michael Moore goes crazy just nu. Allt dricksvatten är tydligen giftigt och politikerna har mörkat det i några år.
Okej. Okay. Vad heter den här filmen med...
Erin Brockovich.
Just det, Erin Brockovich.
Bra film.
Mm. Bra film.
Nummer 11 alltså, vilken myndighet?
Fråga nummer 12. Kockarnas kamp är ett tv-program på fyran. Vilka har vunnit denna genom årens lopp?
Det har varit 4 säsonger, ska vi säga.
Nämn 2 vinnare.
Då är det alltså kända kockar som tävlar mot varandra i att typ hacka saker med förbundna ögon.
Mycket sås.
Mycket sås är det också. Per Lernström är programledare. Min sambo brukar tvinga mig att titta på det här.
Jag tycker det är rätt kul. Men det är lite samma sak. Det är mycket hackande och mycket skalande.
Och rensan mycket fisk. Öppna ostron.
Ja, och så kommer det blod.
Mm, mycket blod. 4 säsonger, så vi vill ha 2 av de tidigare vinnarna. Fråga nummer 12. När vi är inne på det här med tv och mat. Det finns ju en del filmer också som har matkoppling. Och en sån känd film kom 1992. Där huvudpersonen i fråga hindras av sin mor att gifta sig med sin kärlek. Och då lägger hon istället all sin tid på att laga mat och upptäcker att hon kan förmedla känslor genom maten. I en känd scen så gråter hon i en smet med det som ska bli bröllopstårta, vilket får alla att gråta istället när de ska äta tårtan istället för att vara glada. Och då undrar jag, vad heter filmen på fråga nummer 13? Och här får man rätt om man kan titeln på engelska, svenska eller spanska. Vilket också då är en ledtråd. Vad heter alltså den här filmen? Har du sett den?
Nej, den har jag inte sett.
Den är ganska bra. Lite smörig kanske.
Det här var fråga nummer 13.
Ja. En annan kock som förekommer på tv är ju den jag söker nu. För kockar är ju någonstans vår tids rockstjärnor. Man ser dem ju överallt, hela tiden. Det går ju bara matlagningsprogram på tv. Och förra året var det till och med en mycket känd så kallad tv-kock som kvalade in på Forbes lista över de 100 rikaste kändisarna. Vem var det då som lyckades kvala in på den här listan, undrar jag på fråga nummer 14. Den här kocken har totalt 25 restauranger i sitt imperium och han har ju en hel del tv-shower som bra marknadsföringskanal. Vem är alltså kocken som kvalade in på Forbes listan över de 100 rikaste kändisarna?
Bra jobbat får man säga.
Verkligen. Han har legat i.
Och den här kocken för oss in på nummer 15 som är ett redskap som man hittar i många restaurangkök. Vad heter den typ av ugn som används främst i restaurangkök för att snabbt hetta upp en maträtt på ytan? Ett användningsområde kan till exempel vara att karamellisera ytan på en dessert. Namnet för tankarna till djurriket. Mm. Vad är det för en ugn?
Karamellisera ytan typ på crème brûlée. När den bränner man.
Mm, man kan bränna, eller så kan man använda en sån här.
Vad heter alltså den här typen av ugn?
Som för tankarna till djurriket.
Och fråga nummer 16 då. Dessa mattrender svänger ju ständigt. Och om man kollar över mest googlade matord förra året, alltså 2015, så ledde ju semmelwrappen. Och sen så, det var inte helt otippat, två kom ordet som toppade listan året innan, nämligen chia-puddingen. Och tre låg vulkanpizzan.
Mm.
Som jag inte har en aning om vad det är.
Jo, den har jag läst om.
Mm. Men den maträtt som toppar matlistorna över vardagsmat finns ju inte med på mest googlade listan. Så jag undrar, vilken maträtt är det som toppar listan över vanligast vardagsmat i Sverige? Fråga nummer 16. Och det här är en undersökning som PR-byrån Food and Friends har gjort. Där den här leder. Ganska överlägset faktiskt.
Mm. Och fråga nummer 17 så tar vi oss från pizza med ost i till ost. Ostlandet Frankrike ligger ju inte helt oväntat högst upp över de land i världen som konsumerar mest ost per capita. 26 kilo ost per år trycker en fransos i sig. Men vilket land äter näst mest ost per capita med cirka 24 kilo per invånare? Här får ni några alternativ. Är det 1. USA, 2. Grekland eller 3. Island?
Ligger Sverige högt upp på den här listan? Vet du det?
Ja, den ligger på 19:e plats.
Det är ju gott med ost.
Mm. Det är vårt vanligaste pålägg.
Ja, det kan jag tänka mig.
Inte Kalles kaviar.
Nej, Kalles är lite smalare.
Ja, det är ju det. Även om vi i Sverige tycker att det är väldigt brett.
Ja, jo. Men jag kan hålla med. Man äter ju mer ost än man äter kaviar.
Mm.
Jag hörde ju någon gång att Coca-Cola är världens mest spridda ord efter ordet okej. Lite oklar källa på det. Men många har nog ändå Coca-Cola som en del av sin kostcirkel. Då undrar jag, om Coca-Cola inte hade fått sina tillsatta färgämnen i sig, vilken färg hade det haft då? För det är nämligen inte brunt naturligt. Frågan om 18, alltså vilken färg har Coca-Cola naturligt? Jag har även hört någonstans att det från början var kokain i Coca-Cola. Men jag vet inte riktigt källan på den heller. Det är nog mer en urban legend.
De gjorde ju ett försök på 80-talet med en ny Coca-Cola som skulle vara genomskinlig. Det blev aldrig någon säljsuccé.
Nej, de gick tillbaka det och färgade brunt kanske.
Mm. Och det var fråga nummer 18.
Yes.
På fråga nummer 19. Kolbas, det är en smarrig korv.
Det är sant.
Men från vilket land kommer den? Kort och koncis fråga ändå.
Väldigt kort och koncis fråga. Från vilket land kommer kolbas? En ganska vanlig korv. En av de få man kan. Då har vi kommit in på fråga nummer 20 som traditionsenligt numera, eftersom det är andra gången, är stegen. Och det jag söker nu är en restaurangkedja.
Och stegen går ju till så att vi börjar på 5 poäng, jobbar oss neråt mot 1 poäng. Och missar ni 1 poäng, då får ni 0 helt enkelt.
Exakt. Och här gäller det att man lyssnar på sitt samvete när man egentligen klarade frågan. Men för 5 poäng alltså. Den här restaurangkedjan grundades 1976 som en del av den amerikanska kedjan Carrols. För 4 poäng. En av rätterna på menyn var Big Dream som även inkluderade en ananasskiva. För 4 poäng. 3 poäng. Varumärket lades ut på Blocket till försäljning för 250 000 kronor år 2014. Då kunde man alltså förvärva det här varumärket igen. Och för 2 poäng. Den här restaurangkedjan då ägdes mellan 1976 och 1987 av svenska staten. Vilket är ganska otippat. Och slutligen för 1 poäng. Kedjans slogan var tidernas hamburgare. Lite ordvitsigt sådär.
Det här kommer man ihåg från sin ungdom, den här kedjan.
Mm. Jag hade dock då ingen aning om att den ägdes av staten.
Bamse använder de mycket i sina reklamer.
Mm.
I deras motsvarighet till Happy Meal. Så, det var den 20:e och sista frågan.
Ja, då är det väl dags att ge svaret, tror jag.
Mm. Men först, lite pausmusik.
Härligt. Då kommer det här svaren som ni har sökt så länge.
Som ni har längtat efter de här svaren.
Verkligen. Vad heter sylten?
Vanligaste sylten i USA är grape jam. Alltså vindruvor.
Det är ju vi mest vin på.
Ja.
Och på fråga nummer 2. Belgiens nationalrätt är molfrit. Mussels from Brussels.
Sen nummer 3. Det ni har gått och funderat över nu. Vad en sumprunkare gör. Jo, så här är det. En sumprunkare var någon som syresatte vattnet i fisksumpar genom att vagga en båt. Och det var ett väldigt hårt arbete eftersom sumparna behövdes hållas i gungning då dygnet runt för att fiskarna skulle hållas vid liv.
Så man gungade alltså båten?
Man gungade en båt med ett stort nät under med fiskar som simmade runt där.
Det var bara en sumprunkare gjorde. Och på nummer 4 sökte jag en matlagningspryl som kokar i vakuum och det är en sous vide.
Och svaret på 5:an, Gastronomiska akademin, grundades av Tore Wretman, Fritjof Nilsson Praten och Sten Broman.
Och på 6:an sökte jag musik med matkoppling. Och det vi sökte då var låten Lemon Tree med Fool's Garden där man får ett halvt poäng per. Man kan artisten eller man kan låten. Eller om man kan båda så får man ett rätt.
Och sen på 7:an, vad heter den här läran om vin?
Nu kommer du sätta mig på bottkanten när jag måste uttala det här. Men det heter oenologi.
Mm-hmm. Och fråga nummer 8. Vem var då denne Molotov? Jo, Vjatoslav Molotov var dåvarande ryska utrikesministern.
Fråga 9 undrade vad som hade högst GI-värde. Om det var special-K, digestivkex eller om det var jasminris. Och rätt svar är nummer 1, special-K, som man tror är så nyttigt.
Och nummer 10, maträtten från Kina som jag sökte, är fågelbosoppa. Och huvudingrediensen i den här väldigt dyra rätten är ett svalbo som i huvudsak byggs med fågelns saliv.
Då är det inte så konstigt att den är dyr.
Nej.
Och på 11:an sökte jag myndigheten som ser till att vi maten vi äter är säker och det är Livsmedelsverket i Sverige.
Och 12. Vinnarna i kockarnas kamp under de 4 säsongerna som har gått.
Där vi vill ha 2 av namnen.
2 av namnen skulle ni kunna. Och de ni har att välja på då är Tommy Myllymäki, Håkan Törnström, Peter J. Skogström och Gustav Trädgård.
Och på fråga nummer 13 sökte jag en film om mat. Och denna film heter på engelska Like Water for Chocolate. På svenska Kärlek het som chili eller Como agua para chocolate. Ursäkta min spanska.
Det är en spansk film alltså.
Det är det. Och på fråga 14 så sökte jag ju den här kändiskocken då som har gjort stora pengar och kvalat in på Forbes lista.
Det är inte den nakna kocken.
Nej, det är Gordon Ramsay, den arga kocken.
De gör det lätt för sig med sin epitet.
Verkligen.
Och nummer 15, det var alltså den här ugnen som används i restaurangkök. Och det är en salamander.
Fråga nummer 16, eftersöker jag den vanligaste vardagsmaten. Det är spaghetti och köttfärssås. Men det är ju väldigt gott.
Och på nummer 17, det här var inte helt lätt. Ostlandet. Vem som käkar näst mest ost i världen per capita. Det är Island.
Mycket märkligt. Väldigt. Jag hade gissat på Grekland med all deras feta.
Jag undrar vad de har för ost på Island.
Känns som fårost.
Kan man få någon ost från de här islandshästarna kanske?
Nej. Jag vet inte om jag vill äta den alltså. Och fråga 18 så sökte jag vilken färg Coca-Cola har egentligen. Och den är enligt uppgift grön. Om man inte tillsätter färgämnen.
Det låter lite läskigt.
Eller hur? Jag vet ju inte om brun är så mycket bättre, men man har ju liksom vant sig.
Nummer 19. Korven, kolbas. Kommer ju från Ungern.
Såklart.
Det är inte helt självklart. Nej. Men för ungrarna så är det ju självklart.
Precis. Och då slutligen på fråga nummer 20 så sökte vi en restaurangkedja. Och det är ju den klassiska hamburgerkedjan Klock.
Mm.
Så har man då alla rätt så ska man ha 24 poäng vid det här laget. Bra jobbat.
Men jag tycker det är bra jobbat även om man kanske får hälften rätt. För det var inte helt lätta frågor hur vi körde.
Nej. Varierad svårighetsgrad.
Och så ska det vara.
Precis. Men förhoppningsvis har ni lärt er någonting också.
Och där tar vi väl och avslutar dagens podcast.
Precis. Tack för oss.
Och vi kommer tillbaka med ett nytt avsnitt. Quizet.
Med Anna och Tom.
Hoppas ni lyssnar då.
Hej då.
Ta-ta. Du har hört en produktion från Not Slim Media.